Röster.
Dagens programledare är Eva och Roger.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Vi sänder som brukligt från Lunds fontänhus. Idag är det torsdagen den 23 maj 2024. Och vi som leder det här programmet heter Roger Klang och det här är min kollega
Eva Cecilia.
Hur mår du idag, Eva Cecilia?
Jag är lite nervös inför att prata med Gudrun Schyman, för hon är en väldigt fin människa, tycker jag.
Det låter bra. Och jag vet att du, Eva Cecilia, är mycket för miljön och vill förändra världen och så.
Ja. Jag har skrivit en låt om det också.
Ja, och idag har vi då en gäst som du redan har sagt då, som är ingen mindre än Gudrun Schyman, partiledare för Klimatalliansen. Och Klimatalliansen ställer bland annat upp i EU-valet som går av stapeln i dagarna. Vi kommer bland annat att prata om politisk aktivism och radikalisering. Och vad händer med samhället om vi avvecklar kol, olja och kärnkraft? Och hur mycket energi går det egentligen åt när vi introducerar artificiell intelligens? Det ska vi snart reda ut. Men vi ska först lyssna på en låt.
Gudrun Schyman är en av våra mest kända svenska politiker och en före detta riksdagsledamot för Vänsterpartiet samt därefter partiordförande för Feministiskt initiativ som hon själv var med och bildade. 2022 lämnade hon FI och kom därefter att medverka i Klimatalliansen. Hennes uppväxt präglades av en stark betoning på utbildning och social rättvisa. Detta blev startskottet på en karriär formad av politisk aktivism där hon kom att bli en stark förespråkare för feministiska, klimat- och sociala rättvisefrågor. Denna aktivism har kontinuerligt skett inom ramverket för en stark kritik av det kapitalistisk-ekonomiska systemet där hon argumenterat för en starkare ekonomisk jämställdhet samt ett robust välfärdssystem. Hon har även varit väldigt öppen med sina personliga kamper med bland annat alkoholism och våld i hemmet. Har detta gjort henne till en politiker som är lätt att relatera till? Vem är Gudrun Schyman? Vad kämpar hon för och vad driver henne idag?
Hej Gudrun!
Hej!
Hej. Välkommen!
Vilken fin presentation!
Kände du igen?
Ja, det är jag!
Ja!
Jo. Men det är ju, jag tänker ju inte så där varje gång liksom.
Nej.
Så att det är någonting att få det så där hopsamlat.
Ja. Vi såg nämligen dokumentären om det konsten att vara människa och vi uppfattade att du är en väldigt liksom väldigt häftig människa.
Ja, det låter bra.
Ja, alltså gränssprängande tycker jag då att du verkar vara en gränssprängande personlighet. Alltså Hur tänker du när du pratar om politisk aktivism?
Ja, just det. Jo, men jag tänker, min grundinställning är så här. Att jag har ju varit, precis som du räknade upp, i politiken länge. Mm. Jag gav mig in i politiken för att jag ville få någonting gjort. Mm. För att jag ville ändra på saker. Mm. Och då var det ju inte, det var inte ett politiskt parti från början utan det var en annan organisation som gav ut en tidning och sådär. Men sen så blev det ju mera politiska partier och då sökte jag mig ju till ett politiskt parti som jag tycker ungefär resonerade som jag. Inte allt men i alla fall tillräckligt mycket. Och sen så kunde jag ju vara med och förändra där så att det blev mer som jag ville ha det, särskilt som jag blev partiledare. Men det gick ju inte hela vägen heller, för sen när jag ville börja prata mer om kvinnors rättigheter och kvinnors verkligheter, det som vi brukar prata om, målet och jämställdhet och förståelsen dit är feminismen, då tyckte de det blev för mycket feminism.
Oj.
Ja.
Men vad menar du med att radikalisera klimatpolitiken?
Jo, vänta, jag kommer till det. Men det här gjorde att jag då lämnade Vänsterpartiet. Och sen så gick jag ut och startade Feministiskt initiativ, för det behövdes en sån organisation. Och sen när det blev så tydligt att klimatet, hela den här klimatkrisen som vi lever i och som accelererar hela tiden.
Det har det gjort länge.
Ja, men nu måste vi ju få stopp på utsläppen. Ja. Och då behövdes det en organisation som förstod att det var det viktigaste. Och då får man lägga det andra åt sidan.
En politisk organisation alltså?
Ja, alltså vi är ju en förening. Men okay. Sen så säger vi så här. Vi ställer upp i valet för att vara en blåslampa i häcken på den traditionella politiken för att de ska göra det som är nödvändigt.
Det är det du menar med radikalisering.
Ja. Och då med, för att alltså klimatkrisen och konsekvenserna av det. Vi är ju ganska förskonade här i Sverige ännu. I andra delar av världen så är det ju extremvädret värre. Det är översvämningar, det är torka, det är svält, det blir konflikter, de beväpnas och så vidare. Och det här går ju bara fortare och fortare och fortare om vi inte förstår att okej,
problemet är här.
Nu måste vi få ner utsläppen. Ja.
Men då tänker jag också så här att då är vi inne på någonting som vi brukar kallas för ekocid, va?
Ekocid är ju ett förslag om att det ska bli lika kriminellt att förstöra naturtillgångar som det är att mörda människor.
Ja, men ekocid är ju det innebär ju storskalig miljöförstöring. Det är vad ekocid betyder.
Ja, men ekocid kan ju också innebära att man förstör hem för urbefolkning och regnskog.
Ja, just det. Och tanken är ju att det ska bli ett brott på samma sätt som det är ett brott att mörda människor.
Mm.
Att alltså det bygger på idén.
Är ju mord.
Det bygger på idén om att naturen ska ha rättigheter.
Ja. Naturen ska ha rättigheter. Okej, så det menar att det vi kan göra på svensk nivå och på EU-nivå.
Jag har en fråga.
Men vänta lite. Ja. Med tanke på att aktivistiska krafter har försökt att motverka ekocid i 50 år utan större framgång. Men du menar på att det ska gå nu om man kriminaliserar ekocid?
Ja, det finns ju en rörelse som har jobbat i lång tid med detta. Och det vinner terräng. Alltså fler och fler börjar se det som att det är rimligt att också ge floder, berg, alltså områden som är nödvändiga för den planetära balansen måste också ha rättigheter.
Så de ska vara en slags juridisk person, en miljön då? Så. Mm.
Precis, och då blir det ju, de pratar ju inte själva vattnet, men utan då blir det ju människor som ska föra den här flodens talan. Det finns redan på en del håll och det kommer att bli mer och mer.
Men jag tänker då att det kanske är det inte lite viktigare då med människorna som lever av de här floderna och miljön och naturen och så.
Det förekommer ju etniska rensningar ju bara för intresse med pengar.
Men alltså det du säger är att det finns ingen motsättning i det. För om du tittar bakåt, om du tittar på många områden som är skyddsvärda, så bor ju där ur befolkningen och de har ju lärt sig att leva i samklang med naturen och med djuren.
Jag har en följdfråga.
Det är ju när man kommer in och skövlar som det blir förstört.
Mm. Det är ju så ju, det går inte att bestrida. Det är när man kommer in och skövlar då blir det förstört, det vet vi.
Det är därför jag måste fråga också, för vi har ju ett problem, vi har ju krig i världen och Jag känner så här, jag pratade lite med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och frågade dem om deras klimatprojekt, och de har ju klimatprojekt. Har ni i Klimatalliansen projekt för eller mot krig? För jag tänker man måste klirra krigsfrågan innan man kan göra någonting åt klimatet.
Nej, det måste man. Det finns ingenting som man måste göra innan man gör det som är nödvändigt för klimatet. Och det man måste göra nu är att få ner utsläppen. Ja. Och det handlar om transporterna, det handlar om bilarna, om lastbilarna, om flygplanen. Det handlar om jordbruket som går åt en massa pengar till som förstör istället för att det ska göda jordarna. Det handlar om vad vi, du och jag, köper för saker, hur vi reser. Det handlar om allt. Det här tycker jag är jätteviktigt. Det går inte att säga vi måste göra det här innan. Mm.
Ja, det stämmer nog.
Utan vi måste göra nu.
Mm. Samtidigt måste vi äta också. Och vi ska spela en låt först innan vi fortsätter.
Ja.
Det var alltså C'est simple, Pomplamoose var det som sjöng den. Vi kan säga också att den förra låten det var Rich as Haitian med Mac Homme och Kate Ranada.
Ja, vi har pratat lite om att allt hänger samman inom klimat och mot krig. Och så här, det är ju frågor som inte står mot varandra. Hur hänger miljöproblematiken samman med feminism?
Ja, det, alltså, jag tycker att vi har en idé i vårt samhälle som går ut på att vi är olika mycket värda beroende på vilket kön vi har. Mm. Och generellt så är män mer värda än kvinnor. Generellt.
Jag tycker inte att det är så.
Nej,
nej, men
det är inte så överallt, men det generella, om man tittar på statistik och så, om vi tittar på löner, hur arbeten värderas, om du tittar på där man har, om du tittar på skillnaden mellan vården som är absolut kvinnodominerad och verkstaden som är absolut mansdominerad, eller vaktmästeriet, så skiljer det 3 500 i månaden.
Jag kommer ihåg när jag gick i skolan så var jag tvungen att vara tyst och då jag fick inte sitta plats för jag var tjej. Mm. Så då tog jag mer plats, då var jag pratade ännu mer.
Men det finns många sådana där saker som inte stämmer i varje enskilt ögonblick, men som tillsammans när man tittar på statistik och forskning ger ett väldigt tydligt mönster.
Mm. Det är ju ett problem ju.
Ja, alltså, det är ett problem att vi inte har nått det som vi kallar för jämställdhet. Mm. Och jämställdhet betyder att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män.
Absolut, och jag säger det så här.
Och dit har vi inte kommit.
Nej, det har vi kanske inte, men just här på det här podiet så står det en kvinna som har rätt så mycket makt jämfört med mig då, som inte har så mycket makt.
Ja, absolut, och det är ju så att det stämmer inte i varje enskild relation, men det stämmer om vi höjer blicken och tittar på hur ser det generellt ut i samhället. Och då kan vi ju också säga så att ni som är här, ni som har olika funktionsvariationer, ni är ju sedda som mindre värda i samhället.
Och barn också.
Och har det svårare på arbetsmarknaden.
Men, absolut. Så är det.
Så att det är ju inte förstående. Och är man då kvinna och har en funktionsvariation, då blir det dubbelt svårt. Mm. Så att det är liksom allt det här finns i vårt samhälle. Och om vi vill ändra på det så måste vi arbeta politiskt. Ja. För det är mycket politiska beslut som styr sånt här. Vad man använder pengarna till, vad man skickar skattepengar till. Går det till vården? Mm. Går det till verksamheter som den här? Eller går det till militären, enkelt uttryckt?
Det handlar om hur man värderar människoliv. För det finns ju pengar till militär, men det finns inte pengar till att rusta upp liksom en bostadsområde och så, och få folk att må bra.
Just nu är det ju en väldig fokus eller koncentration på att det är de militära verksamheterna som ska ha väldigt, väldigt mycket pengar. Och det går ju ut över vård och omsorg och skola och kultur.
Det är ju en prioriteringsfråga, precis som du säger.
Men så är det ju alltid
prioriterat. Och det är en politisk prioritering. Det är inte någonting annat. Utan det är ju vad människor som styr har för åsikter om vad som är viktigt, vad som är viktigast. Ja. Och jag menar ju då, och vi i den här klimatalliansen som jag håller på med, vi menar ju då det här, svart på vitt. Vi har tillräckligt mycket kunskaper. Det finns tillräckligt mycket forskning som talar om hur det ser ut. Vi har svart på vitt, och då måste vi agera nu. Mm. Och sätta fart. Och då måste vi gå ihop. Vi kan inte liksom stå i varsin hörna och säga mitt parti löser allt, och någon står där och säger mitt parti löser allt. I helvete heller. Det går ju inte.
Men varför leder just dina lösningar till positiva resultat?
Ja, nej, men det gör de inte. Jag har inga specifika alltså det som står i här står samarbeta, samarbeta, samarbeta.
Okay. Mm.
Ja, det är det som står här. Och sen är det ett antal, fem punkter som alla kan skriva under på.
Säkert, men alla vill ju inte samarbeta heller.
Alltså nej, det är det som är problemet. Och det är det som är problemet med den här traditionella partipolitiken. Att man ska vara själv och man ska ha sin egen lilla hörna och sin egen ism. Och då säger vi, eller jag säger i alla fall, kliv upp ur de här ideologiska skyttegravarna och ta varann i hand och samarbeta kring de här helt nödvändiga, akuta frågorna. Det måste finnas en sån krisinsikt. Vet du, och det tror jag ni kommer ihåg också när det var. Kommer ni ihåg covid när den kom? Plötsligt så oj, 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 och det var överallt. Och vad gör vi? Då ställde sig statsministern, som då var Magdalena Andersson, största oppositionsledaren, Moderaterna, det var Ulf Kristersson. De ställde sig så här bredvid varann, och så hade vi expertisen. Han stod där på lite avstånd. Han hette Anders Tegnell, kommer ni ihåg det? Han var läkare, och han berättade hur det förhöll sig i Sverige och i världen och vad vi hade att vänta oss. Och du och jag som var politiska ledare sa okej, nu får vi hjälpas åt. För vi förstår att det handlar om att rädda liv. Nu får vi göra så här, sa de till oss er. Ni får inte gå in, ni får inte gå ut, ni får inte gå hit, ni får inte gå dit, ni får inte träffa farmor, ni kan inte hälsa på barnbarna. Det var en massa saker, kommer ni ihåg?
Vi kommer ihåg.
Ja, och vi sa då, okej.
Och här, men det sa vi inte om klimatet då?
Nej, men det är det jag menar. Då visade de här partiledarna på en politiskt mod, kan man säga. De ställde sig tillsammans, de sa det viktigaste först. Det gäller att rädda liv, nu får vi samarbeta. Och det kommer gå ut över er, ni kommer inte få som ni vill. Ni kommer vara tvungna att göra saker som ni inte tycker om. Men det är nödvändigt, för det handlar om att rädda liv. Den typen av politiskt handlande skulle vi behöva
men
nu.
Det här är ingen valplattform. Ja. Men i alla fall, jag tänkte så här. Du har ju liksom homat in på Moderaternas politik, de borgerligas politik. Det här med, du pratar om... du pratar i moderata termer ibland. Är det på grund av det här att du menar på att vi ska behöva samarbeta liksom?
Vad är moderata termerna?
Alltså jag önskar jag hade skrivit ner det, men ja. Ibland låter det som om du var moderat, för du sa att lösningarna är liksom kommer in på Moderaternas område på något
Jaså?
Sätt.
Ja, det, jag vet inte. Jag vet inte vad du menar.
Nej, då får vi skippa
det. Det viktigaste är att vi är människor, men det också finns en väldigt intressant aspekt av det här med till exempel artificiell intelligens. Det finns ju krigsmaskiner som dödar folk. Det är ju fruktansvärt.
Men det så här, alltså, ja. Artificiell intelligens beräknas att 2027 kommer att kräva lika mycket energi på världsbasis som hela Kanadas nuvarande elförbrukning.
Mm.
Och artificiell intelligens, typ maskininlärning och naturlig språkbehandling, syftar till att hjälpa företag genom att utföra uppgifter som tidigare krävde mänskligt tänkande. Hur ser du på det här med att hela Kanadas elförbrukning, AI, tar så mycket energi?
Ja, jag vet inte, jag kan inte de siffrorna. Det beror ju på om du tittar liksom globalt eller om vad du tittar på. Men det är klart att ny teknik kräver också energi. Men vi får ju på andra områden, eftersom vi måste ju ställa om. Vi kan ju inte hålla på så här. Nej, utan vi måste ju ställa om.
Men hur ser du just på AI då?
Ja, just på AI så har inte jag någon specifik uppfattning. För jag är inte riktigt klar över hur mycket den kommer att vara till nytta eller inte. Och det tror jag inte riktigt någon vet. Den kommer säkert vara till nytta, men om det kommer att slå ut allt, det vet inte jag. Men det som vi måste förstå är att vi också måste minska. Vi måste gå ner i det som är energikrävande. Vi kan inte resa lika mycket. Vi kan inte äta på det sättet som vi äter nu.
Nej.
Vi kan inte släppa ut lika mycket. Och då måste vi också minska.
Mm.
Det handlar inte bara om ny teknik som ska lösa saker. Utan vi måste också ändra vårt sätt att leva.
Mm. Är elektrifiering vägen framåt?
Elektrifiering är en del av detta. Men då måste vi också diskutera var får vi den elen ifrån.
Och då, kärnkraft är ju inte särskilt etiskt när man utvinner uran.
Nej, det finns ju de som tycker att kärnkraften är lösningen. Men om vi är realistiska så är det inte det. För det så finns inte de här nyare aggregaten som man pratar om som ska vara mindre och så och stå i varje trädgård och puttra någonstans. De finns inte överhuvudtaget. De kärnkraftverk som har byggts på senare tid har blivit enormt dyra och tagit 10-15 år längre i tid. Så att det där är ingen framtid. Däremot så är det ju vindkraft och solkraft och vi har vattenkraft och
synergi.
Inte minst, vi måste förbereda oss. Vi måste förstå att vi ska använda mindre av energi. Vi måste dra ner, vi måste spara, vi måste ställa om. Vi får inte, förstår ni, vi måste satsa på kollektivtrafik istället för bilar och så.
Men är lösningen då mer baserad på individuella val eller är det mer baserad på politik? Vad menar du?
Nej, vi kan inte basera oss på individuella val, utan det måste finnas en politisk styrning. Jag vill ha en politisk ledning som har krisinsikt och som säger: nu får ni ställa om. Nu får ni dra ner temperaturen. Nu får ni ta bussen istället för bilen. Nu får ni äta bönor istället för biff. Nu blir det inga fler charterresor tills vi har kommit på något bättre sätt.
Okej, fair enough. Det är väl så att jag förstår att det är riktigt så. Ja.
Men det är ingen som säger så. Det är det som är problemet med den politiken då som förs. Ja.
Vi kör en låt.
Länsande saven över huvudtaget, långt innan allt började snurra.
Ja, välkomna tillbaka. Det här var Under vinranken med Monica Zetterlund. Och det här var Gudruns låt. Varför valde du den här låten?
Åh, jag tycker den är så bra. Dels så gillar jag Monica Zetterlund. Jag tycker hon sjunger fantastiskt. Och texten i den här, den går ju ut på liksom att tiden går och det, nu ska nya röster höras. Jag tycker det finns, det är mycket hopp i det. Vi stannar inte av utan vi fortsätter och det är nya röster som ska höras. Jag tycker jag blir inspirerad.
Okej, och nya röster, det är nya människor, unga människor som kommer till och
ja,
förändrar världen.
Det kan ju vara att man har nya organisationer och det kan ju vara liksom nytänkande överhuvudtaget.
Jag tänkte på det här med olika organisationer, för jag läste på er varumanifest att ni använder er av Wellbeing Economy Alliance som går ut på att byta ut det mot BNP, men vad är Wellbeing Economy Alliance?
Ja, alltså det är ju ett samarbete mellan olika länder eller städer som har sagt att nu ska vi tänka på ett annat sätt när det gäller ekonomin. Vi ska mäta andra saker. Det traditionella är att man har ett tillväxtbegrepp, BNP. Men det säger ingenting om hur vi mår som människor. Men det kan man ju ställa fråga om då. Och det handlar det här well-being. Hur pass väl mår vi, att man har sådana mått
för utveckling. Hur samhället mår och hur människor i ett samhälle mår.
Är inte det svårt att mäta?
Nej, det går alltid att mäta. Man kan ju titta på statistik, på sjukdom, man kan göra undersökningar. Man kan också jobba med, vilket vi tycker, med medborgardialog. Då samlar man ju människor och pratar om de här sakerna och frågar vad som är bra och vad som är dåligt och så. Men vi behöver utveckla demokratin genom att prata med varandra om hur den här omställningen som vi ska göra, som vi ska vara med om allihopa. Behöver vi prata med varandra om hur gör vi, vad gör vi?
Vad är skillnaden mellan omställning och som tidelaget vill ha en paradigmskifte? Vad är skillnaden?
Alltså paradigmskifte handlar ju om när man förändrar samhället utifrån vissa åsikter och ståndpunkter till helt andra. Att man till exempel säger, jo men det ska vara möjligt att komma till Sverige om man flyr undan förtryck och våld i ett land. Och då ska man kunna komma till Sverige. Och sen så ändras det till att man säger nej, vi ska inte ta emot några här utan de får i så fall skickas till andra länder utanför Europa. Vi betalar. Då stänger man gränsen. Det är ett paradigmskifte. Och just inom det här området som handlar om hur vi förhåller oss till människor som av olika skäl flyr och kommer hit.
För det är inte
där sker det just nu ett paradigmskifte från en relativ öppenhet till
hela Europa
gränser.
Då, alltså, hela Europa. Men Sverigedemokraterna sa ju det att de ska bygga murar.
Ja. Mitt Sverige bygger murar är deras paroll.
Precis. Och det kunde inte de sagt för kanske 10 år sedan, men de säger det nu.
Ja.
Men de tänkte det på 10 år sedan.
Det är alarmerande att alla utanför EU har det sämst och vi har det bra inne i systemet.
Ja, och sen är det ju olika i olika länder, men generellt sett så hör ju vi till den rika delen av världen. Men det är ju stora skillnader mellan hur människor har det i Sverige. Det finns ju de som är fattiga och det finns de som är medel och det finns de som har jättemycket pengar. Mm. Och de här skillnaderna, klyftorna brukar man kalla det för, de ökar just nu. Men det ökar också i världen. Och om får jag bara koppla det till klimat så är det ju så att de som skitar ner mest är de som är rikast.
Mm.
Och det är den rikaste delen i den rikaste i de rikaste länderna. Och det gäller för Sverige också. Mm. 10% av de som har mest, de skitar ner mest, de flyger mest, de har störst bilar, de köper mest grejer och så vidare. Samtidigt så vet vi att de som har minst i de fattigaste länderna är de som drabbas värst, för det är där skogen brinner upp, det är där extremvädret härjar.
Vad vi vet idag så verkar det så.
Det vi inte ser, att i Pakistan kan man ju inte ens se solen längre på grund av smogen.
Ja, nej, men det är ju mycket, men det kommer ju rapporter hela tiden. Det är därför jag menar på att när det står här svart på vitt, vi har kunskapen. Mm. Vi behöver inte famla och säga, hur är det egentligen? Så här. Vi vet, för forskarna har under decennier, i tiotals år, ända sedan 50-talet, talat om att det här är på väg åt helvete. Mm. Ja, det är bara att tugga i sig.
Någonting som verkligen är åt helvete, det är ju greenwashing.
Det är ett begrepp för när företag lurar konsumenter att tro att deras företagsprodukter är mer miljövänliga än vad de själva säger att de är.
Ja.
Och greenwashing är då en vilseledande form av marknadsföring. Hur vill du göra för att komma åt greenwashing?
Förbjuda.
Ja.
Förbjuda vad? Greenwashing?
Ja.
Greenwashing.
Ja, det är liksom, ja. Det strider mot marknadskonsumentlagarna. Det är inte så jävla konstigt.
Nej, men
det är bara så här, det där är falskt. Det där kan ni inte bevisa, så där kan ni inte ha det.
Men det är svårt att veta när det är falskt. Till exempel, ta ett litet ölbryggeri eller så här. Och de brygger öl och de säger att de är ekologiska och så när de brygger, ja. Och så. Men vem ska kontrollera det?
Ja, men det är ju, man gör ju kontroller, livsmedelskontroller, alla möjliga slags kontroller hela tiden i samhället. Så det är klart att man kan kontrollera det här också.
Okay.
Det är bara förbjuda.
Mm. Okay.
Men hur ska man förbjuda det till exempel på EU-nivå?
Ja, det kan man göra på EU-nivå också. Det finns ingen, alltså vill man åstadkomma förändring så får man ju fatta de beslut som är nödvändiga. Mm. Och vi har ju regleringar och vi har lagar och det är massa saker som vi inte får göra som vi vill. Men plötsligt när det handlar om klimatet så, oj, 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 då får vi inte göra som vi vill. Då får vi inte köra som vi vill. Då får vi inte äta som vi vill. Då får vi inte flyga som vi vill. Och, nej, det får ni inte, säger jag då.
Man behöver inte ha mensbindor som liksom av potatisskal och så. Vi kan ju behålla vår välstånd.
Vi behöver ju inte gå tillbaka till någon urtid. Men det finns ju väldigt mycket. Jag har levt tillräckligt länge och några av er också för att veta att det kan vara på ett annat sätt. Några av oss kommer ihåg när kläder blev en färskvara.
Ja,
några av er kommer ihåg det. Plötsligt skulle man köpa kläder, inte för man behövde för att börja bli kallt, köpa vinterkappa eller så, utan man ska köpa, ja, men det är snyggt. Och jag ska på fest på lördag, jag måste köpa någonting. Ja, jag ska på konferens på onsdag, jag måste köpa någonting.
Och det värsta är att man slänger det veckan
därpå. Ja, och så är det klicka och så skickas det fram och tillbaka och retur och tillbaka och provar. Nej, alltså det här är ju inte klokt. Det är inte klokt.
Nej,
det, så vi måste galen. Det inte vara.
Nej, det har du säkert rätt i. Men vi måste köra en låt nu. Sen så kommer vi tillbaka och så kan vi prata vidare. Ja, det här var Snart kommer en vind med Pugh Rogefeldt. Och den låten var det jag som önskade. Ah. Men i alla fall, måste man inte köra bil om man bor på landsbygden i Gladsax utanför Simrishamn som du gör? Kör du elbil?
Ja, jag gör ju det. Jag köpte en begagnad för 2-3 år sedan och jag gjorde det där lite slarvigt. Jag glömde att fråga en massa saker. Hur långt går den? Hur starkt är batteriet? Och det visade sig att batteriet tog 8 timmar och ladda och det gick ungefär till Ystad och tillbaka, alltså 8-9 mil, och sen är det kallt och motvind, då går det ju mycket kortare, så att jag fick ställa om. Och det är intressant för att nu har jag i huvudet att den här bilen är ett komplement till kollektivtrafiken och då förhåller jag mig så. Och så kör man på ett annat sätt. Jag vet inte om någon har kört elbil, men det är inte det där liksom, och så gasa på och bromsa, för då ryker ju krämen i det där batteriet. Man får glida lite fram. Så.
Men det låter bra. Jag tänker, visste du att vi här i Lund har elbussar?
Ja.
Det gjorde du.
Är det biobussar?
Nej, men det är elbussar.
Ja, vi behöver inte. Ni har en spårvagn också, eller hur?
Jo, det har vi.
Ja.
Jag har en väldigt, väldigt viktig fråga. Jag tänker så här, du började din karriär som sekreterare och så tänkte jag, vad gav dig eld i baken och för att vara så grymt engagerad och liksom, alltså bry dig så pass mycket?
Ja, Det var, alltså, när jag gick så småningom, efter att jag hade läst in några studentbetyg, så lyckades jag trassla mig in på Socialhögskolan. Det här var alldeles i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Och då ville jag utbilda mig till en socialsekreterare. Och då var det ju väldigt mycket debatt i hela samhället på den tiden där, slut på 60-talet och början på 70-talet. Det var föreningar hit och dit, och jag såg något plakat på Socialhögskolan om att man skulle tala med sin egen röst och inte vara korrumperad av reklam och sådär. Folket i Bild Kulturfront hette det, och så gick jag dit på ett möte, och då fick man ju genast uppgifter som det är när man går på ett möte. Men jag tyckte det, alltså jag började liksom engagera mig, och jag tyckte det var väldigt kul. Det som hände för mig personligen var att jag upptäckte att jag gick ifrån att vara, jag hade ganska fattig uppväxt och alkoholism, jag gick ifrån att vara offer och utsatt till att bli aktör för förändring, både i mitt eget liv men också i samhället. Jag upptäckte att jag var medborgare. Men jag var inte bara jag, utan jag var medborgare som hade rätt att vara med och diskutera och besluta och sådär. Och det tycker jag är något otroligt fint, att vara medborgare och ha demokratiska fri- och rättigheter.
Jag kan relatera till det. Ja? Alltså, jag känner väl lite grann alltså, när jag kom till Fontänhuset, Lunds Fontänhus, då. Att jag fick en röst liksom. Ja, man måste lyssna på mig faktiskt.
Och det är ju centralt, tycker jag. Det är därför så är det väldigt oroande nu när demokratin är på deken liksom, att yttrandefriheten och folk blir rädda om man blir påhoppad och så. Men det här har för mig varit drivkrafter.
Det är ingen yttrandefrihet för koranbränning.
Nej, men vi behöver kanske inte gå in på gränsfallen. Nej. Men vad jag tycker generellt är ju att vi ska förstå att vi som medborgare alla ska och kan vara med och forma samhället genom att delta på olika sätt och genom att rösta nu då när det är val till EU-parlamentet. Det är ju väldigt centralt. Men det är också, sen har jag gått in i olika organisationer, och det har jag ju gjort inte för att jag söker ett hem, eller utan det för att jag vill få någonting gjort. Och när den organisationen inte fungerar längre för att få det som jag tycker ska göras gjort, så lämnar jag.
Ja.
Så jag lämnade ju Vänsterpartiet.
Är det därför politiken är personligt?
Vad sa du?
Är det därför som du anser att politiken är personligt?
Nej, att politiken är personlig, det betyder mer att vi, det påverkar våra liv alltså på ett personligt plan, de beslut som fattas. Men jag tycker min egen syn på vad som man kan göra färgas av att jag går in, jag håller på, jag fortsätter sådär. Men om det inte går, så måste man göra någonting nytt. Jag går ju ut och så startar jag något nytt, och funkar inte det så går jag ut och så startar jag något annat som är nytt. Det här är ju nytt då med klimatalliansen, och bygger ju på en kunskap om att de traditionella partierna inte förmår eller inte vågar ta i klimatkrisens
är det en rastlös
konsekvenser.
Person?
Nej, nej. Det är inte, men jag driver. Jag driver ganska mycket, och det gör ju att då får man ju mycket ansvar. Så förutom det här så har jag ett parti i Simrishamn som heter Klimatinitiativ Simrishamn. Och utöver det så jobbar jag med en fredsfestival i augusti som för fjärde året i rad i 2 dagar. Och sen så har jag en liten arbetsgrupp där vi jobbar med den här idén om att vi ska ha amerikanska baser runt om i landet. Det är en historia för sig.
Det är en historia för sig, och jag är inte fan av det heller. Alltså,
inte jag heller.
Har ni pratat om det här?
Nej, det har vi inte gjort så där jättemycket, men det kanske blir. Men vi kanske skulle säga tack till dig, för du måste ju iväg, har vi förstått.
Ja, vi måste ta en buss, för jag har ett möte ikväll med den här klimatinitiativ Simrishamn, den kommunpolitiska. Ni vet, och det jag ska bara säga det, när man jobbar med klimatfrågor, att den kommunala nivån är jätteviktig. Jag vet inte om Lund har en koldioxidbudget. Till exempel, finns det en koldioxidbudget som talar om hur utsläppen ser ut och var det är värst?
Vänsterpartiet är ganska mycket mot nybygge av motorvägen istället för... Liksom.
Ja.
Ja.
Och Sverigedemokraterna här just i Lund är liksom mycket så här att vi ska bevara jordbruksmarken på utkanterna av oss. Det är mycket sånt snack där som har gått.
Ja. Alltså, det finns ju många olika politiska partier. Jag vill ändå säga att jag är väldigt bekymrad över den utveckling som är i Sverige nu med de mycket starka nationalistiska och högerextrema åsikter som frodas i den nuvarande regeringen, eller som regeringen i alla fall inte sett stopp för. Det finns en skillnad mellan de politiska partierna, och det är synen på människan. Har människor lika rättigheter och lika värde eller inte? Och där är det ett parti som skiljer ut sig. Ja. Och det är Sverigedemokraterna. Om man läser partiprogram så ser man det. Och det, för mig är det helt avgörande. Det utesluter liksom samarbete.
Men hur gör man när liksom demokratin bjuder in även fascistiska liksom ideologier? Att
då talar man om var man står.
Ja, ja.
Då är man tydlig, alltid. Mm, mm. Tala högt och tydligt.
Ja, en hemlighet.
Rösten.
Och var öppen.
Ja.
Det brukar jag vara. Så jag är en väldigt öppen person. Och jag förstår att du också är det. För att vi har sett en dokumentär, den här som heter Konsten att vara människa.
Ja.
Och där var du ju väldigt öppen. Och det var ju privata samtal med din dotter och så här. Liksom. Det skulle vara privata, kanske tycker man. Men en del, nu blev det så ju.
Ja.
Men vi ska alltså tacka dig så hemskt mycket för att du ville vara med här.
Jag har en hemlighet.
Du har en hemlighet.
Till dig, en presentpåse från mitt företag.
Jaha.
Läppstift, du tycker ju om.
Ja, absolut.
Och den är vegansk.
Ska jag äta upp den då?
Ja.
Tack. Nej, så men, mycket. Ja, tack.
Tack, jättefint.
Tack ska ni ha allihopa, och tack för att jag fick komma hit.
Ja. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might